Hej och välkomna till avsnitt 197 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Mammut och med min kollega och vän
Kjell Dellert heter jag. Ja. Och det är jag som kallas för prästen.
Okay,
präst. Det kan inte variera den här.
Nej, det går inte. Vi får bara tugga oss. Ni får tugga er i att det är så det startar. För att sen liksom rulla igång segertåget, guldtåget. Hörru du Kjell, det är ganska roligt faktiskt, för vi har ju gått över till Spotify. Eller inte gått över, för vi har inte lämnat någon annan plattform. Men vi har vidgat vår plattform så även då till Spotify.
Just det.
Och då har det ökat ganska mycket i lyssningar. Så det kan ju vara att det är en hel del nya lyssnare.
Det är roligt. Välkomna.
Välkomna. Ja, vad ska vi säga till dem? Nej, välkommen.
Ja, det är roligt väl. Att ni hittar hit. Ja. Det här är en podd som har bara rullat och rullat i fem års tid.
Ja.
Och snart närmar sig, eller som närmar sig nu, 200 avsnitt.
Ja, roligt. Men det är roligt att det har varit lyckat att gå över dit också.
Ja, verkligen. Verkligen. Alla som kan få höra det här måste ju få göra det, så att säga.
Hur är du annars?
Det är bra, tycker jag. Jag vet inte. Häromdagen i lördags så var jag på Rättviks marknad.
Mm.
Det är en sån här knallemarknad, högt och lågt. Billiga saker och dyrare saker. Och det är bröd och det är mattor och det är krimskrams och så. Och det var trevligt.
Men mycket tröjor med vargar på. Som inte finns någon annanstans.
Ja, just
det är bara marknader man kan köpa
sådana. Ja, mycket sånt. Och så här panflöjter och sånt där också. Mycket sånt också, ja. Precis. Och köp 10 kronors varor och då ligger det servetter där i olika former och färger. Och så finns det korvar av olika slag. Och det är trevligt, men det köpte jag ingen. Sen på hemvägen därifrån, så, för det var ju som sagt i Rättvik, så körde vi, så står det Leksands knäcke, fabriksförsäljning.
Uh-huh.
Och vi har knäckebröd hemma, men vi, liksom, vi frossar inte knäckebröd på något vis. Det gör vi inte. Vi äter några skivor i veckan, så ska man säga. Ja. Och så åkte vi in där och så, titta, kan det vara verkligen? Så såg man folk komma ut, när vi ställde oss på parkeringen så kom det folk bärande på lådor
det.
Som det stod knäckebröd på. Så billigt kan det ju inte vara. Så, vad är det här liksom? Ja. Så gick vi in och så, när jag gick ut därifrån så hade jag en kartong med 5 kilo knäckebröd i famnen.
Just det.
Hela fina, runda, snygga kakor. Sen fanns det, och det skulle visserligen vara andra sortering, men de var perfekta. Liksom. Sen fanns det 3D-sortering och så här, som säkert var lite smuliga. Och så fanns det djurfoder. Okay. Och där var nog riktigt, där skulle man vara riktigt liksom
krasade. Så.
Ja, precis.
Men bara så jag får en bild, vad väger ett vanligt sånt runt sådana...
Ja,
rund skivpaket så att säga.
Vad kan det väga?
Nu välkommen nya lyssnare.
Knäckebröd.
Nu har vi nått någonting. Jag vet inte om det är högt eller lågt.
Livets bröd.
Ja, livets bröd.
Ja, just det. Det kan vara... Jag vet inte, men den väger väl ett halvt kilo kanske.
Ja,
eller något sånt.
Just det. Så nu så har ni knäckebröd.
Nu har vi knäckebröd så att det räcker. Och vi dessutom hade den här knäckebröd, för att när vi var på läger i sommar så blev det en massa knäckebröd över. Och jag tog hem en hel låda med knäckebröd därifrån. Så att, jag vet inte. Jag går i pension typ om jag lever om 15-16 år sådär. Beroende på hur pensionsåldern ser ut då. Det kommer ju nästan att räcka till min pension det här.
Just det, om du ransonerar lite.
Om jag ransonerar lite.
Ja, livstids- eller 15 års förbrukning av knäckebröd.
Det är nu, ja, men det hoppas nu att jag inte är med i typ att de ringer från postkodlotteriet och säger du har vunnit 10 kilo knäckebröd.
För det vill vi inte göra. Okej. Okay.
Det var en konstig inledning på detta.
Nej.
Denna podd. Hörru, och så här är det ju.
Förra veckan gjorde du succé. Jag missade ju det tyvärr.
Ja,
men jag kan lyfta det, för du är för mycket för att göra själv. Men det var en sån storsamling och det var liksom all personal och sådär. Och då hade du fått i uppdrag att framföra någonting som jag tyvärr missade, för jag var på en annan grej just när det skedde. Och det var ju dagens höjdpunkt. Tyckte alla jag pratade med i alla fall. Så att jag är ledsen. Men den är filmad, så jag har lovat att få se den på film i tillfälle. Men i alla fall, ämnet var ju miljö.
Ja, just det. Just det.
Och det är ju det enda avsnittet i poddens historia som aldrig blev släppt.
Ja,
Just det var det. Typ avsnitt, något, den första fem.
Ja,
typ.
Precis, ja, något sånt var det.
Och vi satt och spelade in och kände, det här kan vi inte släppa.
Nej.
Och då har vi gjort några riktiga grejer. Men den var så pass att, nej, det här går inte. Sen har vi pratat om miljö i andra former och haft lite hjälp och sådär. Men vårt renodlade miljöavsnitt, det blev aldrig släppt.
Det blev aldrig släppt.
Och nu fick du uppdrag att göra något om miljön.
Och jag inledde faktiskt med det, och säga det, att det enda avsnittet i vår podd som inte släpptes var just det här. Och då hade man, det var några som hade fått någon förväntan på att jag skulle tala med dig i telefon.
Ja, jag hörde det. Jag trodde jag skulle ringa till dig. Och jag visste ju inte vad som hade skett. Jag visste att jag skulle göra någonting. Jag skulle ringa. Jaha, men ja, okej. Okay. Ja, så förstod jag att det var i en sketch då.
Ja, det var, jag gjorde som en klassisk, eller vad man ska säga, klassiskt snitt, sån här revysketch. Jag stod och pratade i telefon, liksom, låtsades att jag hade Gud i andra änden och pratade med Gud om miljön så där, och hur man skulle sköta, hur man skulle göra, när man skulle göra inhandlingar i församlingen och så här, inköp. Så att
Gud var bra svar.
Gud var lite Gud tyckte jag skulle välja själv, helt enkelt.
Ja, just det.
Gud pratade om den här fria viljan och så som jag hade fått, ja. Så att det landade lite grann i det.
Just det.
Så tyckte jag då att Gud skulle skicka en profet. Kan inte du skicka? Det är svårt där att veta. Kan inte skicka en profet? Och då svarade Gud uppenbarligen. Det hörde man ju inte, men man förstod det på mitt sätt. Jaha, ja, men hon är i USA nu.
Så, ja, så. Kul!
Så
att, kul. Ja,
det var lite så. Ja, men det var roligt också. att de skrattade.
Ja, bra. Bra gjort. Jag har en fråga till dig, Kjell.
Okej.
Okay. Mm. Någonting sånt här. Om du fick besöka en plats i Nya testamentet och en plats i Gamla testamentet.
Mm.
Vart skulle det vara? Du förstår vad alla säger, men du syns inte. Så du kan inte påverka händelsen.
Så det var inte bara en plats, utan det är också tid. Alltså, när den här händelsen sker i texterna. Så att säga.
Exakt. Du får besöka som en händelse, en biblisk händelse, och den platsen. Ja. Du kommer förstå vad alla säger, men du syns inte, så att, för att du kan inte påverka historien, så att säga. Utan du får vara där som en klass här, en fluga på väggen,
ja,
så att
ja,
säga.
Ja, just det.
Du hör och ser allt som sker. Och då är ju frågan då, skulle du göra det? Och vilken plats skulle du i sånt fall besöka? För den här frågan kom till mig någon natt när jag inte kunde sova.
Ja.
För jag började med det. Skulle jag vilja det? Skulle du vilja det?
Spontan är ju självklart.
Ja, det är spontant. Liksom. Självklart är det. Men det finns ju också en liten sådär, men tänk om det inte alls var så som det står.
Mm. Att jag besöker den här platsen och händelsen och tillfället. Och det går inte alls till som du har läst om det i bibeltexten.
Nej, just det. Överhuvudtaget. Men jag tänker att nyfikenheten att besöka skulle ju vara större än vad min tro är. Eller, va? Nej, det var konstigt.
Nej, ja, precis. Ja. Jag förstår hur du menar. Ja, det blev lite konstigt. Ja.
Men, alltså, så här, saliga den som tror utan att se.
Ja,
men här skulle jag välja att se.
Att se,
och få besöka. Ja, det tror jag att vilken god kristen som helst nästan skulle göra.
Det gjorde man ju. Man tog ju den risken då, faktiskt. Ja. Och speciellt med tanke på att jag tänker mig att saker och ting inte skedde exakt precis som hela tiden som det står i bibeltexten. Sen hoppas jag att det mesta är i någon mening sant, så att säga.
Just det.
Jag skulle vara intressant att besöka den här Mose delar på havet. Det hade ju varit häftigt att se, alltså.
Just det.
Och se om hur det går till, om det var så att han tar sin stav och så.
Ja.
Och dela på havet.
Just det, och man sen traskade igenom på
torra botten, så att säga. Och så bara se de här och kunna följa med och gå och se vattenmassorna på sidorna, liksom. Dessutom borde det vara ofarligt, eftersom jag inte kan påverka, så att om jag inte hinner över utan det faller ihop,
liksom, så spelar det
bara, så gör inte det något. Nej. För då börjar jag åka hem.
Ja, då så vaknar du till, liksom.
Ja, precis.
Ja.
Det vore ju mäktigt att alltså, gå däremellan de här vattenmurarna. Och om det inte går till så heller riktigt som det står i texten, så kan jag nog leva med det.
Ja, just det. För det är inte så...
Det är inte så viktigt, eller inte viktigt alls för min tro, att det var verkligen precis så det gick till.
Ja.
Så den är ju rätt ofarlig. Det är bara vinst där egentligen.
Ja, då har jag en liknande från Gamla testamentet, tänker jag. För det skulle inte heller... Och det är väl egentligen mitt favoritbibelställe med David och Goliat.
Ja, just det.
Och se... då hur dels enorm den här filistén är.
Ja,
ja. Och hur liten David är. Förmodligen så var väl Goliat inte, alltså man var ju kortare
ja,
på
just
den
det.
Tiden.
Ja.
Så att han kanske bara var så här 1,90.
Ja, just det.
Men det var ju liksom en ja. Jättedålig så att säga. Men
det är väl det som är risken med just den scenen, ja, tänker jag. Med att
inte
att de har så, överdrivit hans storlek.
Hans
och kanske också överdrivit Davids litenhet.
Litenhet liksom. Ja, precis. Men det hade jag nog vilja se. Hela det förfarandet från som det står där när han blir klädd i hans rustning och nej men jag där ska jag sköta med min lilla liksom slunga och stav så.
Skulle du ha vänt bort huvudet när han träffade med stenen i skallen?
Nej, men sen kanske när han går fram och skär av huvudet på ja. Goliat, då hade jag kanske nej,
det här vill jag inte se riktigt. Jag fattar budskapet liksom.
Ja, att ja. Det funkade så. Sen men nu var ju frågan faktiskt en enskild händelse, men sen vore det också spännande att få följa Davids resa som är så upp och ner liksom. Han gör gott och väldigt ont.
Ja, just det, verkligen.
Men det blir lite som delandet av havet. Jag tycker egentligen att din är ännu bättre för den är mycket mäktigare. Men att det skulle inte påverka mig så mycket.
För det är en bra historia oavsett om det var exakt historiskt korrekt eller inte.
Precis, det finns ett bra symbolik.
Ja, precis.
I Nya Testamentet då?
Ja, alltså där är jag ju inte alls speciellt unik tror jag, för jag skulle gärna vilja se uppståndelsen någonstans. Alltså något som har med, det är klart att det skulle vara häftigt att gå med Jesus på runt Genesarets sjö där eller någonting, eller kanske när han stillade stormen eller gick på vatten. Det är väl häftigt, men det måste ju vara oöverträffat att se antingen korsfästelsen, men jag vet inte om jag vågar våga stå och titta på när de spikar upp och han dör liksom, det vet jag inte. Men,
nej, följa men, hela den fredagen är ju magstarkt.
Det måste ju vara väldigt magstarkt alltså. Sista måltiden, de sitter där inne och ser Jesus tillsammans med lärjungar, det vore lite. För uppståndelsen har ju ingen sett egentligen, det har ju inte lärjungarna heller gjort. Så det kanske är svårt att närvara vid just uppståndelsen. Då skulle man stå där i örtagården som det står, eller trädgården, när han har uppstått och träffar Maria där och hon inte känner igen honom. Då,
eller skulle sitta som en liten fluga på Thomas Axelsen ju. Tvivlan som får stoppa fingrarna i hålen.
I såren, precis. Det skulle ju vara häftigt också. Men för att som sagt, själva... jag ser ju framför mig liksom att det mörker och allt som råder vid döden så här, och korsfästet. Så här, jag kan verkligen se till och med himlen som blir mörk. Så här. Och sen det ljusa, jag kan nästan höra fågelkvitter och så här sen i örtagården här när Jesus går omkring och så har han uppstått. Så det vore ju häftigt att stå där och känna doft.
Men där är ju, där tar du ju en riktig chansning med din tro.
Precis, alltså där, för det här är ju viktigt.
Ja.
Det här är ju viktigt. Alltså, man kan diskutera uppståndelsen fram och tillbaka, vad innebär det och hur har det gått? Alltså, men om jag skulle få veta att Jesus faktiskt aldrig uppstod utan att han låg kvar där i graven och sen kanske se lärjungarna komma och flytta på hans kropp. Det skulle ju knäcka min tro, det skulle det ju faktiskt. Så att där är ju riktigt, då skulle jag sejfa, då var det ju den sista måltiden i så fall. För då kunde jag vara där och sen efter det så behövde jag inte veta vad som hände.
Nej,
utan då såg jag kanske eventuellt följa honom ut i ett semande trädgård efteråt och så liksom.
Men, ja, för det sista måltiden är spännande. För det var inte ganska bröligt liksom.
Det borde det ju vara. Vi har en vandring, så här, ett spel som vi gör för konfirmanderna. Som är ett hörspel. De får ha ögonbindlar. Och så läser vi färdiga repliker och går runt i rummet så att rösterna kommer från olika håll och så här. Men där är det verkligen, så gott det här smakar. Och det här var det finaste köttet jag har ätit. Eller hur var det nu är liksom. Och så lär det ju inte ha varit.
Nej.
Utan det är säkert. Säkert så var det så.
Mm.
Och sen så var det kanske, tänker jag mig, att de som satt närmast Jesus hade möjligen fina djupa samtal med honom. Det antyds ju också i texterna. Men inte tror jag att alla 12 eller alla 13 om man säger då, satt helt uppmärksamma hela tiden. Och det ser nog heligare ut på bild än vad
det verkligen tänker jag, för att de är nog väldigt sjaviga. Liksom. De har varit på vandring liksom,
Det luktar nog lite svett
i det. Ja, det luktar nog både det ena och andra. Och det är liksom inga, och det vet vi ju, men ibland tror man kan föreställa sig något annat. Det är ju inga högt skolade akademiker som sitter där, nej, för sig, nej. Utan det är ju det enklaste folket.
Mm.
Och så, jag kan inte, ja, inte för att akademiker inte är bröliga, det var inte så jag menade. Men jag tror att det var väldigt stökigt alltså. Det, och när han ska påkalla uppmärksamhet och bryta bröd. Den där skulle man gärna vilja se.
Hur kunde han påkalla deras uppmärksamhet och få någon sorts fokus där?
Liksom. Ja. Och sen att du då får se hur Jesus såg ut på riktigt.
Så. Ja, just det. Och det tror jag inte jag skulle bli så chockad av om han ser helt annorlunda än vad jag har sett på bild. Så att säga. För det tar jag för givet att han gör.
Precis.
Och då vore det... Jag vet inte, man får inte fota, va? Man kan inte komma tillbaka sen.
Nej, just det.
Bild lägga upp på Instagram så här. Hänga med Jesus i natt. Så här.
Ja, och skulle du göra det då? Skulle inte det orsaka alltså, mycket stök i ditt eget liv?
Det
då?
Skulle det nog gå, plus att folk skulle ju ifrågasätta mig. De skulle
jag tror vad det är. Ja, det skulle bli mycket näthat.
Ja, det skulle bli väldigt mycket näthat mot just den där pressen som påstod sig ha hängt med Jesus.
På
Jesu tid och rent fysiskt liksom. Ja. Varit där liksom.
Ja, jag tror att du kanske ska undvika det.
Om jag får den här frågan att åka tillbaka till
Kina. Ja, just det. Det är ju den du ska få också. Ja, det är ju bara en filosofisk... Jag tänker att... det självklart svaret är ju som du säger, det är ju uppståndelsen på något sätt där. Och vara med. Men det är också...
Men vad häftigt om man verkligen fick se att det var precis så här.
Ja, ja.
Tänk om man står där så kommer Jesus med någon sorts ljusgestalt och säger okej. Så här är det liksom. Det var verkligen precis så som det stod.
Mm. Om vi stannar där en sekund, hur tror du att det skulle påverka ditt prästerliga liv när du kom hem sen? Om du får se det uppståndelsen, se att det här är, tror du att du skulle liksom bli förändrad och vilja så här evangelisera på ett mycket tydligare sätt.
Jag tror nästan jag skulle vara tydligare med just uppståndelsen.
Ja.
Att verkligen poängtera det här och hur Jesus kom tillbaka. Det ingår i mitt jobb. Ja, så det gör jag ju. Men man skulle ju kunna göra det med makt bakom orden som lärarna säger om Jesus. När man verkligen har sett det i verkligheten. Plus att det måste ju varit en... Om det nu var exakt som det stod, att det skulle vara en fantastisk andlig upplevelse att få se där, hur det här, och kan, som jag föreställer med ljuset där och man kan känna dofter och allting. Och så verkligen se att det här är på riktigt. Så här. Och sen kunna komma tillbaka till kyrkan och säga och berätta verkligen med någon sorts grund och säga så här var det. Och Jesus och har verkligen kommit till.
Och vad irriterad du skulle bli då när folk började så här.
Så var det väl inte?
Ja, det kan inte du veta. Jo, jag vet det. Nej, det kan... Ja.
Det skulle ju folk göra. Det så funkar det ju. Att man... Jag kan ju inte bevisa att jag varit där. Eftersom jag inte kan fota eller lägga upp på Instagram eller nu. Men... Och det skulle ju folk säga, han är inte klok. Så där var det ju inte. Eller det kommer någon forskare säga, nej, jag vet faktiskt att vid den här tiden så hände inte så här. Utan då gjorde man så här istället. Och man gick faktiskt baklänges när man hade uppstått. Alltså, inte vet jag. Och jag säger, nej men det var inte så. Jag såg Jesus komma. Alltså, ja, men det var ingen som hade vita kläder på den tiden. Alla hade svarta och gråa kläder. Ja, men jag såg Jesus hade vita kläder. Nej, du fantiserade. Det hände faktiskt
inte.
Det
var inte så. Jag tänker mig att jag skulle gärna vilja se den som vi återkommer till ofta. Bara den här scenen vi med äktenskapsbryterskan. För att se om han var så där snabb. Alltså det är så oerhört liksom. Alltså han tar det ju lugnt. Så, men att han är så
levererar.
Han sitter och ritar i så. Ritar och så kommer de med henne.
Mm.
Och sen den har blivit tappad så enligt lagen. Bla bla bla. Och så bara tittar upp och säger, ja, den av er som är fri från synd kan kasta första stenen. Mm. Och så går de en efter en, de äldsta först. Det är en sån oerhörd one-liner och så snabb. Och den skulle jag också kunna leva utan den snabbheten.
Ifall man ser att han sitter och tänker i fem minuter någonting. Och så.
Hörrni, ska vi tänka så här? Ja. Och så Beffel det så. Det skulle jag ändå kunna. Men skulle det vara som det står där, då skulle vi... Ja, det skulle jag gärna vilja se.
Ja,
men då kan man också tänka så här, har du offrat den här möjligheten för att se? Ja, men det, jag vet inte.
Vad man än får se så skulle det vara fantastiskt.
Ja,
så.
Ja.
Och...
Ja, men jag tänkte att det är en stor lottskål. Ja. Och så får man dra olika, alltså vi är 100 personer som har vunnit den här möjligheten.
Ja.
Och så får man dra sist. Och så vart det liksom, ja, en promenad runt. Det skulle man ju vara nöjd i alla fall.
Ja, ja, absolut. Ja, 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 just.
Men nu i det här fallet fick du välja först. Då, så
att det man inte skulle vilja, alltså det man inte skulle satsa några pengar på, det var ju Jona i valfisken.
Nej, ja, just det. Just det,
sitta. För det känns, för första så tror jag inte att,
nej.
För första tror jag inte att det har hänt. Nej. Det är det första. Och det andra är att om det verkligen har hänt att sitta i en val, det, nej, det vet jag tusen om jag skulle tycka det var en bra idé. Eller typ Adam och Eva i paradiset. Så här.
Ja, just
det var genant dock att gå och titta på två nakna,
ja, just det.
Människor som går runt där. Så står man där och tittar som en fluktare. Så här, det, nej,
ja. Inte. Och så ser du att det var en vattenmelon de åt och inte ett äpple.
Ja, det vore ju jobbigt. Ja. Inte för att jag någonsin har trott att det var... Jo, det gjorde jag väl någon gång. Jag har väl trott att det var ett äpple som alla andra tror. Men...
Ja.
Så det har jag väl också gjort någon gång. Men just den grejen är kanske inte så farlig.
Nej.
Men det jag tänker är att det var ingen lustgård. Där kommer man dit så här. Där sitter de som Adam och Eva. Om vi nu säger att Adam och Eva fanns. Och så sitter de i något hus där. Nej, inte vet jag. Alltså.
Ja, men problemet är ju...
Jag sa ju åt dig inte köpa några äpplen. Så här.
Precis. Och så...
Du ska ju inte hålla på. Du ska inte köpa av kringvandrande försäljare. Jag har ju sagt det till dig. Ja, men du tjatar hela tiden. Ja,
det är bara bråkar.
Ja.
Nej, men det svåra är ju också... För den ställde ju inte som fråga, men det blev ju någonting när vi resonerade. Vad gör man med den här kunskapen? Du får ju nästan leva med den själv, liksom.
Ja.
För att det kommer bli så oerhört ifrågasatt.
Ja. Jag skulle kunna berätta det för mina närmaste, tror jag. För de skulle köpa det. Alltså, om jag säger att jag har fått det här, då skulle du först, är du dum?
Ja, ja.
Och sen så skulle de ändå, om jag säger, men det är faktiskt sant. Jag har faktiskt varit med om det. Då skulle de nog, då skulle jag, men annars, ja, nej, jag fick ju inte berätta det. Jag kan ju inte skriva i predikan den där gången jag besökte Jesu tid, eller så här.
Nej, du skulle ju kunna skriva, för det skulle bli som en pjäs.
Ja, i och för sig. Ja, just det.
Men det skulle ju liksom...
Jag skulle aldrig kunna hävda det liksom, med någon sorts auktoritet att jag har faktiskt varit där.
Tänk om vi skulle få åka dit bara två till en scen och podda samtidigt. Ja,
podda från nattvarsbordet där. Ja.
Och nu lyfter han glasen.
Och så säger vi, tjingeling, då syns vi i kyrkan.
Nej, men vi det här kommer vi aldrig få göra, men
jag tror inte det.
Nej, jag tror tyvärr inte det, utan vi får leva på tron. Men det finns vissa platser där man där faktiskt det är klart jag skulle ha gjort det, men ändå det där skulle jag inte egentligen vilja se om det inte var som jag tänker att det var.
Nej.
Det...
Nej, jag vet att jag hade det vi har pratat om förut, ju att ens tro utvecklas ju ofta över tid.
Så. Ja, visst.
Och för mig var det väldigt, precis. För mig var det viktigt för när jag började plugga, liksom att det måste vara som det står. Liksom. Annars så rasar ju någon sorts korthus.
Ja,
eller vi på ett helt annat sätt i
visst,
alla fall.
Visst.
Och nu är jag ju inte så. Jag tänker inte riktigt så. Men vissa grejer, som sagt, uppståndelsen måste i någon mening ha ägt rum. Den måste ha funnits. På något sätt måste Jesus ha uppstått. För där är det allvar om jag skulle få fysiska på något vis bevis för att vi har hittat Jesus ben. Liksom. De ligger kvar i klippgraven där. Och
det var inte alls som det står. Liksom.
Nej,
nej, precis. Men det är också, det har vi pratat om i podden och många andra präster har sagt det också. Att när man börjar prästutbildningen, det är ju många som hoppar av, för att det är ens tro blir så pass testad.
Ja, just det.
Och att det finns så lite som inte är tro, så att säga, som är bevis.
Ja, just det. Absolut. För det är bland som vi har sagt det förut, som jag alltid säger till konfirmanden. Man vet tre saker om Jesus egentligen, som man kan bevisa. Man vet inte tre saker, man kan bevisa tre saker. Typ.
Ja.
Och det är att han har funnits, han har blivit korsfäst och det uppstod en förkunnelse. Och det är ju det. Och resten av allt det här som vi tror, det är tro, verkligen.
Mm. Mm. Det är vad det är.
Det är vad det är,
Ja,
precis. Och därför så är det ju ofta så att många som börjar plugga lägger av just för att de tänker, vet man inte mer än så här? Jag som har fått blivit liksom uppfostrad att det är så här, Jesus gjorde si och Jesus såg ut så. Och Jesus gjorde de här sakerna, sa de här sakerna. Så visar det sig att då kan det ha varit, men det är inte alls säkert på något vis.
Nej.
Och då tål inte tron det, utan då blir man knäckt.
Men är inte det många kanske som fortfarande har kvar någon form av lite barnatro,
ja.
Som inte har fått tid att reflektera? En föreställning som kanske inte alls stämmer, kanske lite yngre människor.
Jag skulle så, tänka mig att det är så.
Som kommer kanske direkt från sitt sammanhang bara och kliver på såna här kliver på studier och känner att nej, men nu vart allting testat liksom. Vad tänker jag tror då?
Om man ska fortsätta och liksom killgissa, generalisera och fördomsfullt uttrycka sig, så kanske att det är frikyrkan är överrepresenterad också. Den så kallade frikyrkan.
Okej.
Okay. Nej, jag vet inte, men jag tänker för att där kanske att man har, för det första att man kommer kanske ofta från ett sånt sammanhang, varit väldigt intensivt och man har väldigt tydliga, återigen, det här är såklart en generalisering. Man kanske har en tydlig gudsbild att så här går det till, eller en bibelsyn som att Bibeln är Guds ord helt och hållet, sådär. Om man nu har det och att man sen kommer till ett ställe där man ser det på ett annat och på ett annat sätt, vetenskapligt sätt, att man då blir, om man ifrågasätts på ett helt annat sätt eller ifrågasätt. Jag vet inte,
nej,
det kan
det
vara
vet
helt,
ingenting
helt
om,
det vet absolut ingenting om.
Så
det
mycket annat än både vet
ja, just det. Nej, men man, det är en tanke.
Ja. Vi lämnar det. Och så kan ni själva fundera på den här frågan och skriva till oss.
Ja, skriv till oss. Vilken skulle ni besöka?
Ja, och skulle ni besöka eller inte? Det var kyrkomöte förra veckan.
Ja, och då har de tagit upp de här frågorna, men inga beslut har fattats, utan det kommer i november, så då är nästa session. Då,
just det,
då...
så det kommer resultatet.
Vi har vi har sparat de här artiklarna som vi tog upp där och de olika motionerna som är skrivna av motionärerna där.
Ja.
Och, så att jag kan kolla vilka, om det var någon som gick igenom.
Jag vart, förra veckan så var det en som skrev till mig och ville ha lite material kring Alfa. Mm. För att när vi pratade om motionerna för ett par avsnitt sen, så var det ju två stycken som handlade om Alfa och Kummerby kyrka var omnämnt.
Just det.
Så en som satt i något sånt utskott eller någonting. Så skrev och ville fråga dem något ledarmaterial och sådär. Tyvärr kunde jag inte hjälpa. Men jag kunde föra personen vidare, hoppas att den fick den hjälp den behövde för att diskutera de där två motionerna. Eller en av dem kanske var. Vi lämnar det så länge, för det kommer vi få återkomma till.
Men vi ska inte gå så långt faktiskt. För att jag har hittat en artikel, nu har jag valt lite olika artiklar.
Ja.
Så hittade jag en här, en artikel som faktiskt handlar om Kummelby kyrka.
Okej.
Omnämnd. Rubriken är Stötta och peppa med kristet mentorskap.
Just det. Den här var också, hörde jag av en... nämndes på kyrkomötet i något sammanhang. Den här intervjun. Ja, fortsätt.
Men då kanske du vet. Då,
nej, inte så mycket alls. Nej. Utan kör på
då kan det, jag berätta för dig vad de gör i din kyrka. Ja. Kummelby kyrka i Sollentuna satsar på kristet mentorskap. Det handlar om att lyssna, stötta och peppa en annan person under en bestämd tidsperiod. Varför kristet mentorskap? Gemenskapen fördjupas bland församlingens medlemmar. Att bygga relationer är att bygga församling. Kan vi stötta och hjälpa varandra som individer så att vi kan växa och utvecklas på ett heltäckande plan? Här har vi, gällande vår kristna tro. Och kristet mentorskap är ett komplement i församlingen. Den som behöver mer professionell hjälp slussas vidare till diakon, präst eller psykolog. Behov av mentor kan finnas hos den som har det lite tufft, hos den som är ny i tron eller hos den som behöver uppmuntran i sitt kristna liv. Vid stora övergångar i livet, som när barnen flyttar hemifrån eller man går i pension, kan det också vara skönt att ha någon utomstående att tala med.
Mm.
Det låter ju som en väldigt bra...
Det nämns liksom ingenting att de tycker att det är en väldigt bra chef där i.
Nej, jag skrev inte ut hela artikeln, så att det stod nog i den sida jag inte skrev ut.
Just det, nej, skämt och sidor.
Eller om det var någon formulering så att trots vår chef har vi lyckats genomföra det.
Just det. Motstridigheter.
Ja, just det. Ja, nej, men ja, det lät väl bra. Som sagt, jag vet egentligen inget mer än så här, för jag läste ju på det som står där. Men, det
låter... Och jag vet inte heller så mycket om det.
Nej.
Det är så väldigt livfull kyrka. Det händer väldigt mycket där. Så det här, jag har visst inte så mycket om det förrän jag såg den här artikeln. Men om vi utgår från det här...
Det kunde varit en församling som vi inte kände till.
Nej, precis.
Och därför så kunde vi fortsätta att gissa.
Ja, det. Precis. Och då kan vi väl fortsätta gissa. Vi tänker att det är någon annanstans så jag borde egentligen veta mer. Men nu gör jag inte det.
Nej.
Men det här är, det är väl gott.
Så, det det att, låter som att man får en medvandrare, tror jag att också att man kallade det en medvandrare.
Och viktigt också, som du poängteras här, att är det någon med liksom en problematik, då sköts det inte av lekmän, utan då antingen om det är själavård till prästdiakon, och är det någon annat så till psykolog eller terapeut eller någonting.
Precis,
och det tycker jag är viktigt för
det är ju motsvarande, absolut, motsvarande också när det gäller just själavård och präst, som präst om man då får ta emot ett samtal som man märker att det här är ingenting som en präst kan göra något åt, utan det handlar om en psykisk problematik eller kanske rent annat, det här behöver du ha hjälp av den eller den med, så får man hänvisa, för att det är också professionalitet på något vis, och inte sitta och där sitter jag inte och killgissar, utan där är det ju det kan jag liksom. Och det är bra, och så är det här också som sagt, så att
Men du, om vi låter oss stanna där lite, nu får den här frågan helt oförberedd. Men om det är någon som sitter och lyssnar och tänker så här, men vad är själavård då? Vad kan man komma med till en präst? Vi har nog pratat om det tidigare, kanske.
Det har vi nog gjort.
Men låt oss friska upp
tanken. Det hörs ju av namnet att det handlar om att vårda sin själ.
Ja.
Och vad är då det? Och det här är ju väldigt skiftande.
Ja.
För att jag tänker mig att det som prästen egentligen mest är lämpad för är väl andliga frågor, alltså som handlar om Gud och livet. Så där liksom,
och
existentiella frågor, vad händer efter döden, alltså den typen av frågor. Nu har det här hänt, hur ska jag tänka kring det här, och hur kan Gud vara närvarande fast det här har hänt mig?
Alltså, just det.
Den typen av frågor tänker jag att det är på något vis en självklarhet att sånt kan man ta upp med prästen. Men det är ju inte alltid bara sånt som kommer. Utan
Nej, jag tänker det.
Jag vet att vid ett tillfälle så hade jag en... Jag får inte berätta så mycket, såklart. För det har ju tystnadsplikt. Men vid ett tillfälle, och jag säger inte när, så hade jag en person, jag säger inte kön, som hade vissa funderingar över en sak som den här personen hade gjort.
Rent just det.
Fysiskt, så att säga. Alltså, det hade inte med Gud att göra, inte med kyrkan. Det var inget kyrkligt...
Och det var inte egentligen att den sökte förlåtelse för Gud, nej.
Utan det var något annat. Och där hade jag ju egentligen inte kompetensen att liksom lösa problemet. Så. Utan där handlar det mest om att lyssna. Och det gör det ju nästan uteslutande, så handlar det ju nästan mest om att lyssna. Det är inte så många egentligen... Jag är inte själavårdsexperten, för det finns många andra präster som har mycket mer själavård.
Absolut.
Men min erfarenhet är att det är inte så många som förväntar sig att man ska lösa problemen åt dem, utan det viktiga är att man får berätta för någon som lyssnar, och att man därför får ut, och så kan man resonera lite och så här. Men man får också lära sig som präst att man ska egentligen aldrig ta fram egna exempel. Om vi säger att det kommer någon till dig och säger jag har snattat på ICA och jag vet inte riktigt hur jag ska leva med det här. Jag måste få förlåt. Ja, så. Och då ska jag inte säga, men jag har också snattat på ICA. Jag brukar snatta på ICA rätt så ofta. Ja. Ska jag inte säga. Utan jag ska tänka, jaha, men hur tänker du kring det? Och vad är det du vill? Ja, så. Men det där har jag brutit ganska många gånger. För min del tänker jag, om jag kom till någon så jag själv blir ganska hjälpt av att någon talar om att jag har också varit i den här situationen. Ja. Jag har resonerat på det här sättet när jag har drabbats av det.
Du är inte ensam.
Precis, lite så. Du är inte ensam. Och det, så därför så kan jag göra det ibland. Men
är det inte, för anledningen till att jag ställde frågan är för att det måste vara svårt att stopp, det här nu sitter du fel, så att säga. När man är i en, om det är som en själavårdsserie med någon. Alltså jag tänker att det måste vara svårt att...
Du menar att veta när man ska...
Ja, sen har vi nu glidit över. Och hur ska jag då sätta... Det är någon annan du ska träffa. Alltså man bygger upp förtroende. Det måste vara väldigt svårt. Så här, jag började med handledning förra veckan. Egentligen kanske med min roll som arbetsledare. Så. Och så träffade jag en person. Men han var då liksom allt möjligt. Alltså han var, han hade annars jobbat med terapi och så. Så att han multikompetent, så kan vi säga.
Mm.
För han inledde så i vårt första samtal, berättade lite om sig själv och sin bakgrund, vad han har gjort och så. Och sa att här spelar det ingen roll om du behöver inte bara prata om jobbet. Utan du kan liksom, vad vi pratar om, det är mellan dig och mig. Och du stannar här så här.
Mm. Mm.
För då sa ja, men det förstår jag. För jag har ändå någon form av erfarenhet av det. Men för han menar då på att det är många som tror att de bara får prata arbetsrelaterat då.
Mm.
Men livet är ju allting, så att säga.
Ja,
alltså
ja,
det jag menar, att det blir så svårt då. Visst, jag kom ju, tanken är ju, det är därför jag ska gå dit på arbetstid och så. Mm. Att vi ska prata om det, men komplexa frågor i chefskap. Så. Men de hänger ju också ihop med vem jag är som person, såklart. Mm. Och vad som händer i mitt privata.
Precis,
och sådär. Och det var väldigt ändå skönt att han satte ord på det. Ja, för jag kan tänka mig att många sitter där lite som, oj nej, men det här ska jag inte ta upp, för det här handlar ju om mitt äktenskap,
ja,
eller
ja,
vad
just
det må vara.
Ja.
Men det ena utesluter ju inte det andra i en problematik eller i livet. Sådär.
Nej,
alltså,
det.
Och jag tänker, det blir lite samma, kan bli samma här också. Någon kanske kommer med en tydlig, då jag funderar på den här andliga frågan, hur står det egentligen till med bla bla bla. Och så kan ni filosofera och tänka och resonera, och din teologiska erfarenhet och kunskap kan hjälpa där.
Mm.
Men om det är någon, jag tänker att det kan bli svårt alltså.
Jag går ju själv i handledning, och där är det verkligen så att det är inte bara jobbet.
Nej.
Utan det
livet.
Att jag började gå hade att göra med situationen i arbetet,
ja.
Och därför började jag gå på handledning. Men sen när vi har samtalen så är det väldigt ofta som terapeuten tar upp, jag tror att det här är någon
ja.
Början i ditt privata eller din uppväxt eller så.
Ja.
Så att det kommer ju ofta upp där. Så att det där är, precis som du säger, där är en helhet verkligen.
Ja.
Det, på något vis man säger ju alltid, ja, men ni kan kontakta kyrkan, för kyrkan är så bra på samtal, och vilket ju gör att folk, och det är gratis att gå i kyrkan och prata, vilket är jättebra, självklart. Men det kan ju också kanske bli det att ja, men man väljer att gå till prästen, fast man egentligen, om man hade valt, kanske man skulle gå till någon annan.
Ja.
Så. Men det är, som sagt, man har ju rätt att komma och prata om vad man vill, men ibland så, jag har ju ingen kompetens när det gäller, om det är någon som vill veta något om lagar till exempel, då får jag noll koll på lagar. Och då måste jag ju hänvisa vidare just vid det här tillfället som jag nämnde här, när jag hade den här personen, så var det en grej som jag kunde ta reda på, rent praktiskt, ta reda på vad är det som gäller i det här fallet. Och så kunde jag säga det, vilket gjorde att den här personen blev lugn. Men annars, det är ju så lyckosamt är det ju inte alltid. Utan ibland sitter man som en...
Och nu har ni väl inte egentligen... Du har inte överdrivit med samtal. Utan det brukar ju bli några, tänker jag mig, präster som nischar sig lite.
Ja, så är det. Absolut.
Och i vår församling har vi också ett livscenterrum. Som har familjerådgivning och psykoterapeut.
Precis.
Och där är också, det är ju, jag tror inte att det är helt ovanligt att det är präster som vidareutbildar sig till steg 1 och steg 2.
Just det.
För att man märker att det här är min grej i prästerskapet.
Ja.
Så jag brinner för det. Och är bra på det, och så skaffar man sig en vidare kompetens som man kan ta mer helheten.
När jag skulle prästvigas, alltså under min utbildning, så av olika skäl så fick jag börja gå i terapi. Och där var det just fick jag träffa en person som var både präst och terapeut.
Ja.
Vilket var skönt i det fallet, därför att personen fråga visste ju vad jag var på väg till.
Ja.
Liksom, men också så kunde personen saker när det gällde mitt psyke, så att säga.
Ja, just det.
Och det var skönt. Det var jättebra. Så där är det ju... Jag tror att man kan ha stor hjälp av det. Liksom.
Ja.
Jag, som sagt, jag har inga sådana kunskaper. Utan mina eventuella kunskaper ligger på det andliga området.
Ja,
så.
Visst.
Det har hänt några gånger att jag har hänvisat folk till just Livscentrum här. Behöver tala med en terapeut. Ja. Men det är personer som jag inte har mött i själavård, utan i andra sammanhang, och sagt att jag tror att du skulle kunna vända dig till dem.
För så där skulle kunna få bättre hjälp.
Precis.
Än vad du får av mig då, till exempel. Ja, just det. Avslutningsvis på det här ämnet, själavård. Mm. Är inte det ett svårt ord idag? Förstår folk vad det är liksom?
Nej, jag är inte riktigt säker på Nej. Det. Jag kan, som jag sa lite i början, så att man hör ju på namnet att det handlar om vårda själen. Men det är inte så självklart. Kanske möjligtvis vuxna människor och äldre kan förstå. Men om vi säger till en ungdom, vårda själen. Jag är inte säker på att Nej. Man förstår överhuvudtaget. Alltså, vad är själen? Vad är det för något? Liksom, så,
Nej, men när du på det får sättet. Mindre kunskap om kyrkan.
Mm.
Och den generationen växer upp. Jag tror att man kanske skulle behöva... Det är lite, nu är vi på kyrkiska på något sätt.
Ja, just det. Just det. Och skulle det är ett vackert ord, själavård. Det är absolut, jättefint. Absolut. Det är vackert, men det är också viktigt att man begriper vad det är man talar om, så att säga.
Ja.
För jag brukar ju berätta för konfirmanderna varje år. Det handlar om tystnadsplikten. Det är därför man tar upp det där. Men då säger jag ju det med själavård och så, men...
För att ordet som är nu, som är så, det är ju psykisk ohälsa. Och det blir ju på något sätt att, alltså, ohälsa för själen.
Ja, det är därför... förr så skulle man ju säga, det kanske man säger fortfarande, men jag vet att förr så sa man ju ont i själen. Jag har ont i själen.
Aha.
Vilket vill säga att man är psykiskt sjuk. Alltså.
Ja.
Ont i själen eller själssjuk.
Ja.
Så. Och det täcker ju, då var det ju en självklarhet liksom, vad själen var. Men det är inte så, är det ju inte nu.
Nej, och själavård och psykisk ohälsa är olika saker.
Precis, man kan inte dra, säga att visst, vård av psyket, så här, det funkar inte heller, för att det, så är det ju inte.
Nej, precis, och börjar vi anamma ordet typ andlig vägledning, då är vi väldigt mycket på nyandlighetens område. För det är ju också ett ord som jag tror kanske gemene man känner till bättre idag. Mm.
Och det kan ju verkligen betyda vad som helst.
Ja, absolut.
För när jag utbildades, då hade vi ett moment, jag kommer inte ihåg ofta det var, en månad, som var andlig vägledning. Ja. Och det var inte
sjamaner,
det var inte sjamaner.
Nej, det förstår jag också.
Eller det var inte heliga kristaller heller, utan det var verkligen, det var en pastor var i det fallet då, som hade samtal med oss liksom, så, i gruppsamtal. Ja, ja. Andlig vägledning. Och det var intressant och givande så. Men som jag tror jag vi har nämnt förut också, att andlig betyder inte samma sak nu som det gjorde förr.
Nej.
För att jag vet att jag fick en fråga, men vi hade diskuterat, jag hade diskuterat med en person om det här med spöken och andra och sådana där som man ser på TV.
Just det.
Om det kan finnas eller inte, och hade vi en diskussion kring det här. Och då sa jag, men du kan väl inte vara andlig, du som är präst? Så här.
Ja, den är verkligen.
Och det, då är det ju konstigt, för det är, mig är det ju självklart att, det är klart att man är andlig. Alltså, det är ju andlig, det handlar om anden, men det är ju en annan... Så nu kan man säga att det här är en väldigt andlig person. Då kan man mena en person som tror på andar eller kan tala med andar. Då är det en andlig person. Och så skulle vi inte ha sagt för 20 år sedan, tror jag. Då
hade det har ju hänt något där med kunskapen och... terminologin och vad det innefall, så att man kanske skulle se över det eller göra tydligare vad själavård är.
Ja,
jag vet inte hur mycket. Det var också så, jag hörde någonstans, och helt nu taget ur luften, för jag minns ju inte vart och vilket sammanhang, men att själavården minskar. Den klassiska själavården man kommer till, och det är väl också för att man har mindre folk har inte lika stark relation till kyrkan.
Så måste det ju vara.
Så jag tror att det kan stämma utan att veta. Sen på vissa håll är det klart att det blomstrar. Och vissa, så det fattar man ju.
Nej, men visst,
över helheten så minskar det liksom.
Och det är som sagt, om jag skulle säga... Jag vet inte hur många begravningar jag har haft mina 13 år som präst. Men vi säger att jag har... Många. Ja, vi säger att jag har 3 i månaden. Så vi säger 2 i månaden då, säger vi. Det blir många. Jag kan orka kanske räkna ut hur många det är. Om man skulle räkna många själavårdssamtal, alltså renodlade själavård. Jag tycker att det är själavård när man planerar en begravning också. Det är själavård också.
Absolut.
Men om man tänker att nu kommer jag hit och vill tala med en präst för jag har de här tankarna. Alltså verkligen renodlad själavård. Så är det kanske... Ja, jag hade en samtalsserie under ett tillfälle. Hade vi 10 samtal. Och så har jag haft ett annat... Ja, spelar ingen roll. Men om man... bortsett från 2 organiserade samtalsserier så har jag kanske haft 20. Alltså det är Så, det är mer än så för min del. Sen är det verkligen annorlunda för att flera av mina kollegor vet jag har oftare.
Jättemycket, jag har. Så är det ju.
Det finns också, det är så här också, det finns ju, folk tror kanske att det inte finns bikt i Svenska kyrkan. Det gör det ju.
Mm.
Det finns ju bikt. Man har möjlighet, det finns en ordning för bikt. Man kan komma till prästen och bikta sig. Och det är ju snarlikt själavården liksom. Fast bikten, då förväntas man också få syndernas förlåtelse.
Just det.
Liksom. Och det är inte självklart att man behöver ha det i själavården, utan det är mest en resonemang kring en fråga eller så. Men det har ju aldrig haft.
Nej.
Och det vet jag inte. Jag tror inte att många av mina kollegor
har det heller. Nej, säkerligen inte.
Säkerligen
inte.
För det efterfrågas inte på det sättet.
Nej.
På de här 13 åren har vi ett tillfälle fått en förfrågan om bikt. Och sen blev det aldrig något samtal i alla fall. Men det är bara det.
Mm.
Så att det är verkligen inte något som... Så att det är väl det som är lite tragiskt nog. Är att kyrkan är ingen självklar samtalspartner. Liksom, så. På det sätt som det kanske var när kyrkan hade syntes mer. Så, men ja, jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte. Det kanske inte ens är sant igen.
Nej, för det kan vara på andra sätt också. Jag tror att det är väldigt många som kommer till kyrkan via sorgegrupper och sånt där.
Ja, ja.
Det tror jag är ganska stort. Det har vi inte heller. Nu sitter vi också och drar i hatten som allt annat. Vi har några siffror på. Men där möts ju jättemånga.
Ja, ja.
I den typ av sorgebearbeta. Alltså sorgegrupper så. På olika sätt.
Men, och det är något form av, någon form av själavård det också.
Ja, ja, visst.
Om man verkligen tar vård av själen så vårdar man ju själen. Jag kan ju tycka att ibland kan jag ju känna att vårt poddande är en sorts själavård också.
Ja.
För man vårdar själen. Alltså det som, de här samtalen som vi sitter och har nu, det är inte ofta jag har dem så på det sättet annars.
Nej, nej. Man tar sig aldrig tiden för det.
Nej, man gör inte det. Det händer ibland, men inte så ofta.
Nej.
Och det är också en sån, man utbyter tankar med någon.
Ja.
Och det är en sorts andlig vägledning.
Ja,
eller andlig,
alltså, så är det ju.
Rengöring på något vis också. Man får ut saker som man har tänkt och får in nya tankar och sådär. Det är också någon form av själva. Men ja, nej, men det är ett lite bekymmer.
Och folk nu som får lyssna och reflektera med sig, då kan man ju på ett sätt kanske säga att det är... Ja, kanske Sveriges största grupp själavård vi håller på med.
Ja, det är ju tänkbart.
Det är ju tänkbart. Och det är ju fint om vi kan...
Jag tror vi tog det lite för långt.
Det tror jag också. Det tror jag också. Vi kan lämna det där.
Vi kan nöja oss med att det är församlingens största gudstjänst.
Ja, det kan vi nöja oss med. Så får vi se. Ska vi gå upp andakt?
Vi går upp andakten nu.
Ja.
Andänken. Och då är det så att kommande söndag är en väldigt speciell söndag. Vet du vilken söndag det är?
Nej.
Det är tacksägelsedagen.
Ja! Det visste jag ju.
Ja,
ja,
jag tänkte väl det.
Ja, det visste jag, för att det håller ju på att fixas med
frukter och grejer.
Ja, och bröd och det ska vara auktioner. Ja. Ja, jag tänkte mitt för, det vet jag visste. Yes.
Ja, det är tacksägelse. Och det är temat i eller rubriken är lovsång. Och jag tacksägelsedagen innan jag liksom började
tacksägelsedagen
säger en del också. Ja. Tacksägelsedagen.
Mm.
Det är då vi talar om Jesus.
Yes.
Hur tacksamma är mot Jesus? Innan jag började plugga teologi så hade jag inget liksom förhållande till tacksägelsedagen.
Nej,
utan det har blivit så, men det har växt lite för mig, för att jag tycker att det är ganska fint det där med att man till exempel lägger upp frukter och grönsaker så på altaret som ett, liksom,
innan du går in på texten, för då vill jag också säga att det betydde inte speciellt för mig förrän jag var på en gudstjänst på landet.
Mm-hmm.
Med mycket det. Bönder.
Det här tror jag du har sagt.
Det, i podden har jag nämnts, men det är många år sedan.
Ja, ja.
Och då var det så himla levande.
Mm.
För att där styrs det av väder och vind.
Ja,
och,
då är det på riktigt. Och, på något
sätt. Är det god skörd eller misskörd? Det betyder liksom för levebröd och allting. Så.
Mm. Leverbröd.
Ja, leverbröd. Om man får mat på bordet. Nej, men på riktigt så. Det var en helt annan. Och då kan jag tänka, hade vi hoppat 100 år tillbaka i tiden på en landsbygdsförsamling. Oj, vilken stor fest vid tacksägelsen liksom.
Ja, just det. För då, precis. För då är det är fråga om liv och död.
Ja, men lite så.
Nu är det lite så här att vi symboliserar allt vi är tacksamma för genom att vi lägger fram bröd och frukt liksom.
Som vi bara kan gå och handla.
Som vi kan gå och handla, precis.
Och det kan man ju göra idag också såklart. Men att det handlar om ens inkomst.
Mm.
Och sådär. Men då var det väldigt levande för mig.
Ja, jag förstår vad du menar. Matteus evangeliet står det så här. Jesus gick ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och la ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.
Lytta, är det inte någon form av halt?
Ja, precis.
Så. Man är, ja, stadigt innan lam, så att säga.
Ja, just det.
Det är
en fysisk åkomma. Ja, man haltar eller man kanske har en trasig arm. Just det.
Men den, bara så att reda ut det. Vilken skala människor det blev här. Han var ju väldigt... Nu är det kanske årets platta sak. Han var ju väldigt speciell, Jesus.
Ja, det kan man säga.
Det kan man ju säga.
Det kommer på nu.
Nu, precis. Men jag tänkte, jag har ändå börjat. Nu får faktiskt folket höra hur dumt det lät. Och nu tänker jag inte på att han botade, utan att han tog emot den här skaran som säkerligen ingen annan ville ta emot.
Ja, just det.
De verkligen... utstötta.
Och det var väl väldigt, det kommer min platthet, det var väl ganska, just för Jesus var väl ganska typiskt att han tog emot dem som ingen annan ville ta emot.
Ja, liksom. Inte ville röra vid.
Nej, inte ville röra vid.
Kom fram med dem så ska jag hjälpa dem.
Hjälper dem. Och han säger någon gång att det är inte de friska som behöver läka, de sjuka. Nu är det i ett annat sammanhang.
Absolut,
det har
absolut.
Inte med halta och lytta att
göra. Nej.
Men i alla fall, absolut. Så att det är en... Det är ju ganska tydligt där. Det är ganska
jag ser framför, på något sätt. Det är vackert, men jag ser framför mig lite löpande band. Så.
Hur var det här då? Foten, okej. Okay. Gå, du är frisk.
Ja, för det kommer, så många, okay. Det kommer så många här. Ja. Så att det är nästan så... jag vet inte om man fick en liten stenplatta med en siffra på, för det fanns ingen sån nummerlapp. Nej, det var ingen sån röd grej med gula lappar man drog 17. Åh nej, det var tvåan än så länge.
Ja, just det,
utan, men en liten stenplatta.
Och det var inte att de ropade upp heller.
Nej.
Petrus. Finns det någon Petrus här? Alltså han har gått till den här. Ja, okej.
Okay. Nej, men det är inte någon form av löpande band. Så det är så många som kommer.
Doktor Gud.
Ja. Välkommen till Doktor Gud. Vad kan jag hjälpa dig med? Det här. Men här blir mer tydligt, för annars frågar jag alltid Jesus, vad vill du ha hjälp med?
Ja, just det. Det kanske han gör här också. Han kanske frågar det. Men det framgår inte av texten.
Nej.
Så det kan vi hitta på eller inte. För annars är han ju noga med frågan.
Ja, fast man ser att någon sitter utan arm eller blind, så, men ändå frågar, vad vill du ha hjälp med? Oh, jag vill ha hjälp med det här. Så. Mm. Det är något sätt förmyndiga och inte liksom ta på sig stor hatten och säga okej, okay, du är blind, du vill se. Nej, det kanske inte alls det jag vill göra.
Det är den fria, det är den fria viljan det handlar om.
Precis.
Men jag skrattade åt att jag fick en bild liksom framför mig att Jesus kommer till någon som sitter där utan arm. Vem ska jag hjälpa dig med? Är ont i foten? Så. Och det kan,
Så kan det vara. Men det är ett förmyndigande.
Ja, men det är verkligen det. Eller bemyndigande som en del säger.
Ja,
precis. Ja, absolut. Så är det ju.
Helt rätt. Men ja, ska vi lämna det där?
Vi lämnar det där. Jag tror inte vi får några djupare saker.
Nej, det tror inte jag heller.
Men på riktigt så är det en fin... Det är
där skulle också kunna vara en plats man skulle vilja besöka.
Ja.
Där och se.
Precis.
Häpen skulle man bli.
Verkligen. Och där kommer de, och så går de glad. Och hur ser de ut i ansiktet, så att säga, efteråt sen? Man har fått sitt människovärde egentligen, handlar det här om.
Ja, visst.
Tillbaka.
Glädje kan man lägga.
Verkligen, de var väl glada efteråt, ja. Järnspikar. Ja, ni som har lyssnat här första gången, är glada att vi kunde sprida någon sorts glädje över detta. Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn. 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 Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn.
Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn.
Tack för att du har lyssnat på veckans podd och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med på denna resa. Hörrni, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Nästa vecka kommer vi med ännu djupare saker. Tjingeling!